God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 10. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Så här nu då, varsågod. Här kommer Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdag kväll. Ja, nu har vi kommit till andra kapitlet, vers 14 och följande, alltså Petrus pingstpredikan. Vi har ju uppehållit oss ganska många gånger vid själva pingstdagen av olika skäl. Och nu när den helige ande har utgjutits på ett sånt mäktigt och sånt allomfattande sätt och är tillgänglig för var och en av oss, då blir det två olika reaktioner här. Dels de som undrar vad det här ska innebära, och dels de som inte vill sätta sin tilltro till det här utan försöker förklara bort det på något sätt. Och i det läget så håller alltså Petrus en pingstpredikan, eller en predikan, en missionspredikan är det, om vi ska vara sätta ett annat, kanske mer passande epitet på det hela. Det visar sig när man läser apostlagärningarna att apostlagärningarna innehåller inte mindre än 24 tal. 24 tal eller predikningar. Och det är alltså ganska många. De är visserligen av varierande längd, men det är alltså en tredjedel av apostlagärningarnas 28 kapitel som bara innehåller predikningar. Det är sånt som man kanske inte tänker på när man bara nämner sådär om apostlagärningar, utan då tänker man på alla de här berättelserna och på hur kyrkan expanderar och hur missionsresorna kommer igång. Men som sagt, Lukas, han har lagt upp det på det sättet att han bygger upp apostlagärningar kring de här talen. Det betyder alltså att det är talen, eller innehållet i talen, som är det viktiga i apostlagärningarna. Inte tecknen och undren eller hur Paulus reste. Det kan ju vara viktigt på sitt sätt, men det är ju underordnat det som är själva budskapet i apostlagärningarna. Det längsta av de här 24 talen, det är det tal som Stefanus håller. Det är ju hela sjunde kapitlet och kanske en bit in på åttonde också, om jag minns rätt. Och det kortaste talet, det finns i det sista kapitlet. Det är Paulus som talar där i kapitel 28, vers 17-20. Så det är bara 3-4 versar. Men det är ett klart och tydligt tal i alla fall. Och utöver de här 24 talen så finns det ytterligare några bibelställen. Åtminstone ytterligare tre bibelställen som liknar tal. Som kanske inte är tal i vanlig mening, men som där ändå någon talar. Jag tror inte vi behöver slå upp alla de här talen eller visa var de finns, utan bara konstatera att det är så pass många tal i apostlagärningarna. Och då kan man alltså fråga sig, varför har Lukas, som nu har skrivit apostlagärningarna, lagt upp det på det sättet? Han har gjort alltså på samma sätt som evangelisterna. Vi har ju gått igenom Matteus evangeliet och vi har kompletterat med Markus evangeliet. Och då har vi konstaterat både i Matteus och Markus hur de evangelierna börjar med att detta är berättelsen om Jesus som är Messias, Guds son. Det är själva budskapet redan i första versen. Och de berättelser och den undervisning som Jesus förmedlar i evangelierna, det är ju ett urval för att visa. Matteus och Markus vill ju visa att Jesus är Messias. Han gör det inte på ett sådant sätt så att han bara liksom säger det som man säger i första versen, att Jesus är Messias, utan han har en lång beskrivning utav Jesu liv, en lång beskrivning utav Jesu undervisning som då ska underbygga det som är hans syfte. Och då är det förstås på samma sätt med Lukas och apostlagärningarna. Det måste ju ha hänt hur mycket som helst på apostlagärningarnas tid som inte är uppskrivet. Utan Lukas har ju plockat ut det han vill plocka ut. Och tydligen så ville han plocka ut de här talen. Därför att talen så att säga innehåller det som Lukas vill ha förmedlat. Det betyder alltså att man ska läsa apostlagärningarna, kanske inte i första hand som en historiebok. Även om det är en historiebok så är det i första hand en förkunnelse, ett budskap som ska förmedlas. Och det här är någonting som man måste ta på ett allt större allvar också inom exegetiken. Därför att om vi bara läser apostlagärningarna eller evangelierna och försöker hitta fel och här stämmer det inte si och stämmer det inte så. Och när är det skrivet och när är det inte skrivet. Då kommer vi på villovägar och då är ju risken att vi missar hela budskapet. Vad vill de här skrivarna ha sagt till oss? Och när man då går igenom de här 24 talen. Då upptäcker man att det finns ett huvudtema i alla talen. Det finns ett budskap, ett kerygma som jag har använt det ordet tidigare. En teknisk term för själva kärnbudskapet, kerygma, i alla de här talen. Och när man går igenom det så ser man att det förutom kerygmat då som är själva budskapet om hans död och uppståndelse ifrån de döda. Så finns det ett tema till och det är det att Gud fortsätter att verka på samma sätt som han har verkat genom Jesus. Fortsätter han att verka genom Jesu Kristi kropp, det vill säga hans församling. De som är anslutna så att säga till Jesus Kristus och som fortsätter Jesu Kristi verk. Det är också med som ett tema genom apostlagärningarna. Petrus då som vi har här, han har fem stycken tal. I apostlagärningarna. Om man vill skulle man kunna ta med första kapitlet. Ni kan titta på det. Då har jag inte tagit med det. Va? Men i första kapitlet där i vers 15. Till och med 22. Då när Petrus talar till bröderna och säger att de ska ha en ersättare för Judas Iskariot. Det räknas inte som ett tal i vanlig mening. Men det är ju på ett sätt ett tal. Och likaså i tredje kapitlet, bara för att ta de två exemplen, i vers 4 och 5, när Petrus talar till den lame mannen. Det är också ett tal som inte räknas med så att säga, men det är ju inte ett förkunnelsetal på samma sätt. I det andra kapitlet då, vers 14 till och med 40, har vi då Petrus tal, det riktiga innehållsrika, långa talet som Petrus håller. De andra förresten är i femte kapitlet vers, fjärde kapitlet är det först, fjärde kapitlet vers 8. Det är när Petrus och Johannes kallas in för stora rådet och de kommer till Petrus också, så uppfylldes Petrus i vers 8 av den heliga andesvararen. Och där kommer ett ganska långt, ja ganska långt, till och med vers 12. Så ganska kort får vi säga istället, tal, men ändå ett tal. Och likaså i femte kapitlet, vers 29. Där svarar han då också inför stora rådet med ett tal. Och ni ser det in i vers 30 där. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. Där är själva kerygmat. Så det finns med hela tiden förkunnelseperspektivet. Och i det tionde kapitlet. Den är hos Cornelius. I Cornelius hus. Han kommer dit och så börjar han sitt tal där i den 34:e versen. Jag tror att jag glömde nämna 3:12. Det som var först egentligen 3:12 när Petrus talar till folket efter att de har botat den här lame mannen i det tredje kapitlet. Så det är de fem talen som Simon Petrus håller. Men nu ska vi ta då det första och jag undrar hur vi ska göra. Det här talet är, man kan se att det finns vissa avdelningar, det är uppbyggt på ett visst sätt. Jag undrar om inte jag ska visa på det genom. Och att det är mest pedagogiskt om jag säger så här. Vers 14 innehåller adresseringen. Alltså han vänder sig till några människor. Och då ser ni att det står i 14b. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inledningen på talet. Han adresserar. Sen kommer det vers 15. Anknytningen. Han säger, det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Och sen kommer då själva texten. Vers 16 till och med 21. Jag tror jag läser det här allt eftersom. Vi ska ju ändå läsa igenom det här. Nej, detta är som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så där har du texten. Och så kommer då tillämpningen av det här, tolkningen eller tillämpningen. Och det är från vers 22 till och med 40. Men först vers 22 till och med 24. Där är själva kerygmat. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Det är själva budskapet, kärnan, kerygmat. Sen kommer från vers 25 till och med 36 skriftbevis. Då bygger han under det här kerygmat genom att hänvisa till skriften. David säger med tanke på honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Så där har han underbyggt kerygmat. Och så kommer en sista tredjedel i själva tillämpningen, i själva missionspredikan. Och det är maningen till omvändelse. Från vers 37 till och med 40. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och så kommer avslutningen i det här avsnittet, alltså vers 41, där vi kan se resultatet av hans predikan. Det som då tog emot hans ord lät döpas, lät döpa sig, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. På det här sättet är nästan alla predikningarna eller talen uppbyggda. Alltså en adressering, en anknytning till situationen, texten och så utläggningen eller tillämpningen, själva missionspredikan, som består av kerygmat, underbyggt med skriftbevis och en maning till omvändelse, och så redovisning av resultatet. Så det är som ett mönster som går igen. Om vi tar det här nu bit för bit, vi ska inte ta det kanske i detalj, men vi ska stanna vid en del ställen. Så ser vi först där i själva adresseringen, alltså vers 14, att Petrus talar till judiska män, ni judiska män, och anmärkningsvärt alla ni som bor i Jerusalem. Så här kan man se, tycker jag, att det stannar inte inom den judiska gemenskapen. Det var inte det här folket ifrån synagogan som hade kommit för att fira pingst, utan här har det kommit tydligen alla möjliga, och om jag får säga det, omöjliga personer som har dragits till den här händelsen. Och när Lukas skriver att det gäller alla de som bor i Jerusalem, så tycker jag man kan uppfatta det som ett föregripande också av hedna missionen. För det bodde ju många hedningar i Jerusalem. Och likaså det som kommer i vers 18. När han citerar den här Joels profetian, så har han ju gjort ett förtydligande. Därför i vers 18 så står det: över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Så står det ju inte i Joels profetian, utan det är ett tillägg som Petrus har gjort. Och han har gjort det för att göra det tydligt. Och han gör det tydligt på ett sådant sätt att när det står mina tjänare och tjänarinnor, då läser jag in också de blivande hedna kristna. Alltså Herren Jesus Kristi tjänare och tjänarinnor. Det är ju inte hedningarna i det här läget, men det öppnar ju dörren för att också de ska kunna bli Herrens tjänare och tjänarinnor. Och som det står också i den 21 versen, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn. Herrens namn på pingstdagen, det är ju Jesus Kristi namn. Jesus har fått det namn som är över alla andra namn. Han har fått namnet Herren, Kyrios. Det är namn som annars var förbehållet Gud, eller har Gud gett till Jesus Kristus. Jesus Kristus är Herren. Och det här är ju den nya, så att säga, för den kristna tron. För Herren i Gamla testamentet, det var ju Herren Gud, det var ju Israels Gud, vår himmelske fader, inte Jesus. Men här blir det Jesus. Så att redan i själva citerandet av Joels profetian, så ser man att Petrus förståelse av Joels profetian är kristocentrisk. Det handlar om Jesus. Och det är ju det han säger också. När de undrar vad är det som händer här på pingstdagen, vad är det som händer nu när anden har utgjutits, ja, då håller Petrus den här predikan och säger: jo, det som händer, det är att Joels profetian går i uppfyllelse. Och det går i uppfyllelse genom Jesus Kristus. Han är huvudpersonen. Inte bara i och med att han uppstår från den döda, utan redan i Joels profetian är han huvudpersonen. Det hade man inte sett innan, men nu så ser man den här profetian i ett annat ljus. Och det här är inte att göra våld på texten, utan det här är ju den förståelse som de första kristna hade. Det gäller ju inte bara Joel-profetian, det gäller ju allt i Gamla testamentet. Vi ser ju Jesus Kristus överallt, både i första Mosebok och andra Mosebok och tredje Mosebok och domarboken och ut hela vägen, Saltaren inte minst. Så ser vi Jesus Kristus. Det hade man inte gjort innan, men efter uppståndelsen, när man får tron att Jesus måste vara den här Messias, då känner man igen honom i skrifterna. Jesus själv sa ju det efter sin uppståndelse på Emmausvandringen. När han gick där med de här Emmauslärjungarna, de där två som inte visste vem de vandrade med, så står det att han förklarade skrifterna för dem. Är ni så tröga att förstå skrifterna, säger han som vandrar där, den uppståndne, så att ni inte begriper att de handlar om mig. Så hela Gamla testamentet, och det här var ju fanns en professor som är välkänd som heter Hugo Odeberg. Det här var ju hans älsklingsord så att säga i Lukas 24. Där han visade att hela skriften handlar om Jesus Kristus. Och det var också vad Martin Luther sa när han säger att Jesus Kristus är Bibelns kärna och Bibelns stjärna. Men när jag säger så, som jag har sagt nu i enlighet med Petrus, så är vi medvetna om att detta är den kristna förståelsen av Gamla testamentet. Det här är det nya så att säga bland det judiska folket, att det har fullbordats allting. Och det kan vara bra att tänka på, därför att ibland så jämför vi nya och gamla testamentet på ett sånt sätt så att vi felaktigt spelar ut dem emot varandra. Eller tycker att det nya har ersatt det gamla, eller att det inte riktigt stämmer i detaljer och så vidare. Men det är för att man har ett nytt sätt att läsa Gamla testamentet. Så kommer vi då till vers 16. De undrar vad som ska hända. Det är ordet detta där. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Där kan man fråga sig vad detta syftar på. Förmodligen så syftar det tillbaka på vers 12. Reaktionen efter andens utgjutande, eller när anden utgjuts, det är att de var mycket häpna och förvirrade och frågar varandra: vad kan detta betyda? Så det är sannolikt det syftar på. Alltså hela utgjutandet. Inte bara tungomålstalandet eller det profetiska talandet, utan hela skeendet som äger rum den här morgonen. Jag tror att vi ska nöja oss med det när det gäller inledningen här på predikan, och så ska vi gå till vers 22. Alltså själva kerygmat. Därför här finns det ett par saker som vi ska lyfta upp. Det är åtminstone tre iakttagelser som vi ska göra i kerygmat, eller de här tre verserna 22, 23, 24. Det första är det att det står Jesus från Nazaret. När han börjar sin predikan här, så hänvisar han till Jesus från Nazaret. Och det är tydligen viktigt. Och man kan fråga sig varför det är viktigt att han var från Nazaret just. Hade det behövt vara med? Har det någon betydelse? Och då är det så att man vet inte riktigt vad det här ordet Nazaret har för etymologiskt ursprung. Alltså var ordet kommer ifrån. Vad betyder Nazaret? Ni vet att på hebreiska så använder man bara konsonanterna. Och här går det att läsa in lite olika, och det är oklart. Att Jesus kallas för Nazaré, inte bara här utan på flera andra ställen, är alltså någonting som man kan reflektera över. Och om ni kommer ihåg när vi läste i Matteus evangeliet, där det också betonas att han var från Nazaret, så hade jag en utläggning där som går tillbaka på Jesaja 11. Slår upp det. Jesaja 11, vers 1. Där det talas om ett skott som ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt, och så vidare. Alltså här profeterar Jesaja om att Isais avhuggna stam, alltså det judiska folkets, att det är avhugget, att relationen till Gud är avhuggen, men ändå inte helt, därför att en telning är samma ord här som Nazaré, ska växa upp. Och därför så tänkte man sig att Jesus var från Nazaret, det var ju angeläget, men att de stryker under att han var från Nazaret, med det menas att han också var telningen, som också förkortas NSRT på hebreiska. Att det är det som är det viktiga. För här är det ju en telning. Det syftar ju på Guds messias. Det märker man om man läser resten av Jesaja 11. Men så är det så också, om ni bläddrar till Jesaja 42. Som ni redan har förstått, så är det här ordet oklart då var det kommer ifrån. Och det finns en annan teori också. Och det är att ordet Nazare kommer från ett hebreiskt verb som betyder hålla eller bevara. Och det ordet, som ser alltså likadant ut på hebreiska, det finns här i 42, Jesaja 42, vers 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag skall, och så kommer det, bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. Så Jesus är den som NSRT, som i vilken allting bevaras. Så nu har vi både att han är en telning som har skjutit upp ur den avhuggna stammen, och vi har också att det är i honom, NSRT, som allting bevaras, som Gud för saker och ting vidare. Det verbet där finns också i 49 kapitlet. 49, vers 6. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, och du ska bli min frälsning in till jordens yttersta ände. Båda de där ställena handlar om den lidande tjänaren. Så här kan man se hur Petrus i sin predikan stryker under att Jesus är NSRT. Och liksom ger associationer till de här ställena som vi har läst. Och jag tror inte att man behöver bestämma sig för att Petrus vill betona, lyfta fram, stryka under det ena eller det andra. Jag kan mycket väl tänka mig att han skulle bejaka alla de utläggningarna, så att säga. Det finns en annan sak som kanske inte ligger just i de här verserna, men som vi vet är viktigt i andra sammanhang. Nämligen detta att Jesus från Nazaret, det syftar ju på en jordisk människa. Det är ju viktigt för de första kristna att Jesus inte bara är Gud, utan han är Gud som har blivit människa. I kött och blod, Jesus från Nazaret, han var hungrig, han var ledsen, han dog, han blev begraven. Alla de dimensionerna är väldigt viktiga. Så allt det här sammantaget ska vi läsa in när vi hör att de talar om Jesus från Nazaret. För det finns i de andra talen också. Att det är Jesus från Nazaret. Det är Guds verk. Men det är Guds verk genom en, inom situationstecken, vanlig människa. Av kött och blod. En som har blivit som du och jag. När det är sagt, så ska vi lyfta fram den andra iakttagelsen i de här verserna. Och det är det att det står här, gång efter annan, titta i den 22 versen, att det är Gud, alltså läs här, Gud fader, första personen i gudomen, det är Gud som utför kraftgärningar, under och tecken. Gud bekände sig Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde. Så att det är inte en mirakelmänniska som går omkring här på jorden. Han är en vanlig människa som, om jag får uttrycka det då, för att bli, med risk för att bli missförstådd, men jag uttrycker det övertydligt. Jesus är en vanlig människa som inte kan göra kraftgärningar, under och tecken. Utan det är Gud som gör kraftgärningar, under och tecken genom Jesus Kristus. Johannes har ju reflekterat vidare över det där i Johannes evangeliet. Och där säger Jesus att de tecken som jag gör, de gör inte jag, utan det är fadern som gör dem genom mig. Sonen kan inte göra någonting utav sig självt. Han gör bara det som fadern säger till honom. Och det här lyfts fram. För ni ser att det står så i vers 22. Men det står så också, kanske indirekt mera i vers 23. Efter Guds fastställda plan och så vidare. Och ännu tydligare då i vers 24. Och det här är viktigt. men honom har Gud uppväckt. Så det står aldrig att Jesus har uppstått från de döda som om han vore övermänsklig eller gudomlig och i den meningen kunde uppstå från de döda. Det kunde han inte alls. Utan det var Gud, Fadern, som uppväckte Jesus från de döda. Så samspelet mellan Fadern och Sonen finns inte bara här i den första predikan, utan det finns en genomgående genom hela Nya testamentet. Och det är det här som är utmaningen för oss också. Därför vi kan tala med varandra och med andra människor om Jesus och tro på Jesus eller inte tro på Jesus. Men vem är den i Jesus? Ja, den kristna bekännelsen är ju att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Att det är Gud som talar genom Jesus Kristus. Att det är Gud som verkar genom Jesus Kristus. Men det är bara åtkomligt för tron. Det här kan bara den som har kommit till tro på Jesus som Messias begripa. Man kan förhålla sig på många olika sätt till Jesus. Men den kristna bekännelsen, det är att det är Gud, han är Guds son. Och det är det som gör att det som Jesus säger i evangelierna blir så avgörande för oss. Därför att det är inte bara han som säger det, det är Gud som säger det. Och det förklarar också, tycker jag, de här omöjligheterna som brödundret eller botandet av sjuka, att han går på vattnet, för det kan han ju inte göra. Men det är Gud som gör det genom honom. I de ögonblicken är det gudomliga manifestationer. Och det är så vi ska förstå det. Men de som inte ser det här, de ser ju en mirakelman bland andra mirakelmän. Det fanns säkert trollkarlar och magiker och kvacksalvar av alla möjliga och omöjliga varianter också på den tiden, precis som i vår tid. Men frågan är om det är Gud som verkar. Och det lyfter Petrus fram med en fas. Det är viktigt för honom. Och det förstår man ju att de blir träffade i sina hjärtan av det här. För nu är det inte frågan om att förhålla sig till Jesus som vandrade ibland dem. Nu är det frågan om att förhålla sig till Gud själv. Så det är en oerhörd utmaning som de ställs för i den här predikan. Titta också i det tredje kapitlet. Vi ska ta och se här på ett antal versar lite längre in i apostlagärningarna. Tredje kapitlet, vers 15. Det är Petrus andra tal då. Där säger han i vers 15: livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. I fjärde kapitlet vers 10, det är också Petrus som talar: så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens, där har ni det igen, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Så ni ser, det finns med hela tiden i den första förkunnelsen. Femte kapitlet, vers 30. Det är också Petrus tal. 5:30. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och så vidare. Det är ju det här som är det oerhörda. Inte som det blev inom liberalteologin i slutet på 1800-talet och hela 1900-talet, att Jesus var en enastående människa. Det är irrelevant. Det står och faller med, det är om det är Gud som har bekänt sig till Jesus Kristus på ett sådant enastående sätt, så att Jesus är Guds son. Att det är Gud själv som är i kött och blod. Det är det oerhörda. Kapitel 10. Vers 40. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig och så vidare. Återigen. 13:e kapitlet. Jag tar två ställen till så får ni se det här. 13:e kapitlet, vers 30. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och så vidare. Det är väl ingen som tvivlar nu, hoppas jag. Vi ska ta ett sista bibelord. 17:e kapitlet, vers 31. Där är det Paulus som talar. Det talar han om Gud som har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Det är alltså Gud som agerar och ingen annan. Och när jag säger Gud här, då menar jag Gud Fadern. Fast vi tror ju att det här i och för sig så skulle väl Gud kunna verka på det här sättet genom vilken människa som helst, om det vore så. Tror jag. Han får lämna det oreflekterat. Men med Jesus Kristus är det ju mer än så, därför att där är ju Gud så maximalt närvarande, så att Jesus är ju Gud själv. Och det är det som blir den första kristna trosbekännelsen. Det ligger egentligen redan i de här orden att Jesus är Herren. Och treenigheten som är obegriplig är alltså kärnan i den kristna synen på Gud. Vi kan ha många bilder utav Gud, och det är populärt faktiskt, för att använda det, för att anknyta till det. Det är populärt att tala om att vi har olika bilder på Gud och att ingen kan ha liksom den fullkomliga bilden. Och det må ju vara hänt. Men treenigheten är ju kärnan i vår bild, i de kristnas bild utav Gud. Och det märkliga är att inom kristenheten så ser man två tendenser. Den ena tendensen, det är där man upplöser treenigheten. Och man börjar behandla Jesus återigen som en vanlig människa. Och talar om Gud som något sorts allmänt omnipotent väsen som man inte riktigt kan förstå någonting utav. Det är den ena trenden. Den andra trenden, som jag hoppas att vi är delaktiga utav, det är att man återupptäcker treenigheten. Och återupptäcker samspelet mellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Och inte bara återupptäcker treenighetens mysterium som i den med att nu tror vi på det här, utan gör teologiska reflektioner som får praktisk betydelse hos oss. Jag tänker naturligtvis på den lilla gemenskapen, cellen. Därför att Gud själv är gemenskap. Gud själv är treenig. En gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden. Det är det minsta, så att säga, som Gud är. Och det måste då få betydelse för oss som vill vara den kristna gemenskapen. Man kan inte leva det kristna livet individualistiskt längre. Det måste levas det två eller tre samlade i hans namn. Det är där som den kristna tron, som den kristna gemenskapen förverkligas. Och det är någonting man upptäcker. Och då bör man upptäcka det som Jesus säger också, att han ber att de ska vara ett så som jag och Fadern är ett. Och vi måste börja relatera till varandra som om vi vore ett. För det är vi ju i grund, det talade vi lite grann om förra tisdagen. Och det ska förverkligas. Jag har väldigt svårt att tro att den individualistiska, privatistiska kristendomen kommer att överleva i vårt land. Trycket från samhället och tidsandan är alldeles för stort för att man ska kunna hantera det ensam. Och för det första klarar man inte att hantera det rent, så att säga, intellektuellt eller moraliskt, stå fast vid det. Och för andra, det här skälet, det kan bara förverkligas i en liten gemenskap. Kristen är man tillsammans med andra. Nog om det. Det var för att bara lyfta fram den andra iakttagelsen i de här verserna, Apostlagärningarna 2:22-24, att det är Gud som verkar här på ett mycket speciellt sätt. Och den tredje iakttagelsen, det är helt enkelt den att att i vers 22, i slutet på vers, eller 23 menar jag, 23 slutet där, när han adresserar dem, så säger han: ni spikade fast honom på korset och dödade honom. Det är alltså en oerhörd anklagelse, får man väl säga. De var ju säkert inte med i den med att de höll i hammare, men de var delaktiga i skeendet. Och frågan är om inte det här är människors verk. Om vi nu talar om Guds verk och människors verk, om vi talar om vad Gud gör i våra liv och vad vi själva åstadkommer, så är frågan om inte vi måste se människors verk som just det här som är motsatsen till Guds verk. Vi var alla delaktiga. När vi presterar i egen kraft, då är vi i den gemenskapen. Vårt verk, det är fatalt. Det är någonting vi gör, vi slår i blindo. Vi förstår inte Guds oerhörda mysterium, utan vi verkar utifrån våra egna otillräckliga förutsättningar, utifrån vårt oomvända förnuft. Ni var de som spikade fast honom. Den tonen kan man kanske höra ibland på något väckelsemöte än idag, det är möjligt. Men det är inte ofta vi hör det i våra kyrkor och samfund, att vi skulle vara delaktiga i det destruktiva. Men om vi inte delaktiga i det destruktiva, då kanske vi inte heller kan urskilja vad som är Guds verk, och vi kan inte förstå vår egen belägenhet. Vi tycker att vi är väl inte sämre än någon annan, och vi bygger utifrån våra egna förutsättningar, och i slutändan är det som om vi klarar oss bra utan Gud. Ingen människa klarar sig bra utan Gud. Alla är vi slavar under synden. Alla tillhör vi det onda släktet som man talar om här längre ner. Alla behöver vi få, inte bara bli träffade av ord, utan vi behöver få det evangeliska ordet inskjutet i våra liv på ett sånt omvälvande sätt så att vi omvänder oss, som man kommer till här i avslutningen. Så var det då och så är det förmodligen nu. Men vi har fått en sån här mjuk kristendom. Den är inte bara privatistisk, utan en sorts mjuk variant där du kan vara sån som du är, och så ska man lägga tron ovanpå på något sätt. Och man ser inte att kerygmat, Jesu Kristi anspråk på att utöva herravälde i våra liv, är så radikalt så att han har kommit för att faktiskt föda oss på nytt, göra om oss. Och det här behöver människor höra. Inte bara att de ska ta emot evangeliets gåva eller tro på Jesus, utan att man gör det i syfte att bli omgjord. Jag ska omvända mig och börja lära mig vad det är att vara en kristen. Det är ju ett jättearbete som vi inte kan klara av förvisso, men som Gud vill utföra i vår gemenskap och i våra liv. Vi kommer in mera på det när vi kommer in på den första kristna församlingen och de summarier som Lukas ger oss. Men vi skjuter upp det tills dess. Sen har vi då det här lite längre avsnittet, vers 25 till och med 36, där nu Petrus underbygger kerygmat och det han har sagt och undervisat om med bibelord, med skriftcitat. Och det första skriftcitatet, det inleder han i vers 25 med att säga: David, som då har skrivit den här 16:e saltarsalmen, han har skrivit den med tanke på honom, står det. Och det här är någonting nytt. Alltså det är återigen det som han gör när han citerar Joels profetian. Han läser in att Jesus Kristus är Guds messias och förstår texten utifrån det ljuset. På samma sätt gör han när han nu läser Davids salmen, Saltarsalmen 16. Och där läser vi då, vi får nästan slå upp den Saltarsalmen. Ja, nu står ju den här, men jag tror vi ska slå upp den i Saltaren, ja. Saltaren 16, vers 8 till och med 11. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Lägg märke nu till när du läser den här Saltaren 16. Att det här är, som det står i inledningen, sång av David. Det är alltså David som talar. Så när det står så här, jag har alltid haft Herren för ögonen, så är det ju David som säger det. Jag, David, har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt, alltså Davids hjärta, och jublar min ära, Davids ära. Också min kropp, Davids kropp, får bo i trygghet. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme David se förgängelsen. Du lär mig, David, livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida, för evigt. Det Petrus gör i sin predikan, det är att han säger att David skriver det här med tanke på honom. Och Petrus i sin predikan att vi ska förstå Saltaren 16 på det här sättet. Jag, alltså Jesus Kristus, har alltid haft Herren, Gud Fadern, för ögonen. Han är på min högra sida. Jag, Jesus Kristus, ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme, alltså Jesus Kristus, få se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Det här är alltså den förståelse som Petrus har. Den tolkning han har av Saltaren 16. Och som kristna ansluter ju vi oss till den. Och vi tror att den är rätt och att den är riktig. Jag ska förresten visa också det som stod där i Saltaren 16, vers 10. Du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Det är alltså uppståndelsen från de döda. Om du tittar i apostlärningarna där i hans predikan, så hoppade jag över, men nu går jag tillbaka dit då, i vers 24. Jag betonade, honom har Gud uppväckt, och så står det, och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. De orden är sannolikt en övergång här till det här skriftbeviset. Det stod ju där i skriften att han skulle inte kunna behållas utav dödsriket. Nu vet jag att det står lite olika i olika översättningar när man kommer till, ja förresten det är i vers 24. Här i folkbibeln står att Jesus, eller att Gud har löst Jesus ur dödens vånda. Det står lite annorlunda i andra översättningar, jag har inte det uppskrivet eller framför mig nu. Men det betyder att här finns ett ord som är lite svårt. Det står dödens vånda, det står dödens smärta. Och det finns en judisk tolkningstradition som är ungefär så här, att det här handlar om en födslovånda. Och då tänker man sig att dödsriket, att döden är som en kvinna som bär de döda inom sig. Men de här människorna med Jesus Kristus nu som den förstfödde kan inte behållas av döden. Därför att Jesus Kristus, som är Gud själv, han blir förlöst ur dödens vånda. Dödens vånda är alltså födslovåndan. Så när tiden är inne så måste döden släppa sina barn. Det är tanken. Och det är så det förstås också i den här bibelöversättningen som jag har. Jag är lite osäker på hur det är de andra översättningarna. Men det är en möjlig, skulle jag vilja säga, trolig, ett troligt sätt att förstå det. Även om man inte gör någon dogmatik av det. Men döden kunde inte behålla honom. Lika lite som kvinnan kan behålla barnet när det är dags för barnet att uppstå till nytt liv. Nu är jag tillbaka då till vers 25, att David säger detta med tanke på honom. Och då menar David att, eller förlåt Petrus, att David, Han hade ju den insikten att en ättling till honom skulle vara Messias och skulle sitta på Davids tron och som skulle styra över hela Israel och hela världen. Den förståelsen hade David. Så det här har Petrus med sig. Ja, du tittar i vers 30. Där har vi det. När han ska ytterligare förklara det här, då säger Petrus i vers 30 om David. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Och om du går tillbaka till Andra Samuelsboken så kan du se det bibelstället. Andra Samuelsboken 7. Från vers 11 egentligen, 11b eller 11c om man vill säga det så. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Han skulle ju komma av Davids släkt som ni vet. Och jag ska befästa hans kungadöme. Och i vers 14. Jag ska vara hans fader. Och han ska vara min son. Och i vers 16. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Det här hade ju David hört. Det här var hans tro. Och det, då så menar Petrus att det här hade han med sig när han skrev Saltaren 16. Titta också i Saltaren 89. Saltaren 89. Som också är en psalm som handlar om Herrens löfte till David. Där står i vers 4. Det är alltså Herren som talar. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid. Och bygga din tron från släkte till släkte. Det är det här som de första kristna inte bara tror. Utan det är det här de första kristna tror utvecklas och byggs i apostlagärningarna. Och som sedan fortsätter i kyrkans historia. Psaltaren 132 också. Där har vi också ett löfte till David, eller Herrens löfte till David. Vers 11. Psaltaren 132, vers 11. Herren har svurit David en ed. En sann ed. Som han ej ska ta tillbaka. Av din livsfrukt ska jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och så vidare. Och den här ättlingen då, telningen, i vilken Gud ska bevara allting, fokusera allting, sammanfatta sitt verk i Jesu Kristi, det är alltså Jesus Kristus i hans person, i hans lidande, hans död, hans uppståndelse och hans troninsättning, hans intronisation säger man på fackspråk, alltså när han sätter sig på tronen. Allt det där gör Gud genom Jesus Kristus. Och det är så man förstår det. Och så står det då också i vers 32. Alltså Apostlagärningarna 2:32. Vi är alla vittnen till det. Vi är alla vittnen till det. Och då var det ganska mycket folk där, vet du. Det är pingstdagen vi talar om. Åtminstone 120 stycken där som var helt uppfyllda av helig ande. Och som hade lärt känna Jesus, vandrat med honom. Och som nu hade fått se honom som uppstånden. Och som var, hade den insikt som jag har försökt att förmedla här. Det här var deras tro alltså. Och då förstår de plötsligt varför Jesus kunde göra brödundret och varför han kunde bota sjuka. och varför, kanske till och med så småningom här, varför han fick lida och dö. Att han skulle vara ett försoningsoffer, han skulle vara Guds lamm och så vidare. Plötsligt så faller bitarna på plats. Och de börjar inse, Jesus är Herren. Han gör en liten markering som ni märker här i Apostlagärningarna vers 29. Emot de där judarna som inte liksom ville tro det här. Han gör en markering när han säger, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav är ju fortfarande här. Så det kan ju inte vara honom vi talar om. Han ligger ju i graven, det vet ni väl. Så han liksom skär av den möjligheten. Och det gör han inte, det står ju utskrivet här, så att det är väl inte oväsentligt, va? Men det är inte så att han bara försöker vara avfärdam, utan det han avfärdar ju hela den judiska förståelsen utav Saltaren 16 till exempel. Och hela denna förväntan på att det skulle komma en messias avfärdar han också med orden, han har ju redan kommit nu. Och nu måste de fråga sig, är det Gud som verkar? De måste ta ställning till Gud plötsligt. Inte till en människa som heter Jesus från Nazaret, utan till Gud själv. Vilken vånda de måste ha levt i. Men det är som det står här i vers 37, att det högg till i hjärtat på dem. Och de frågar sig vad de ska göra. Nu har alltså Petrus tillämpat de här orden i sin missionspredikan, Joels profetian och det andra. Och nu adresserar han de närvarande och hela Israels folk. Och sen så följer då maningen till omvändelse. Och den hinner vi inte gå igenom, men däremot så hinner jag ta en helt annan sak bara helt kort. Och det är det här, ni kommer ihåg att jag vacklar lite fram och tillbaka när det gäller tusenårsriket. Edvin Larsson då, som har skrivit en mycket utförlig kommentar till apostlärningen, han skriver så här med anledning av det vi har talat om nu, det är därför jag hinner ta med det i avslutningen. Han skriver så här, han, alltså Jesus, har introniserats, han är himlafaren och sitter på faderns högra sida, i den himmelska världen, inte i ett jordiskt nationellt messiasrike. Det är i egenskap av Guds medregent över hela tillvaron som han kallas Herren. I och med denna förståelse har den judiska messiasföreställningen, att Jesus skulle vara jord, en politisk messias så att säga, blivit omvandlad. Den har fått ett innehåll som med nödvändighet lösgör den från det nationellt judiska. Och jag ville bara ha med det, för att han står då alltså i den traditionen att det här är ju tydligt då att Jesus är insatt på en annan tron än den judiska så att säga. Och det är ju bara att hålla med om det, va. Min enda invändning, det är den att det är förvisso så att det är omvandlat, men behöver man utesluta att Jesus vid sin återkomst faktiskt också upprättar ett tusenårsrike? Det här känner jag mig osäker. För faktum kvarstår ju att han ska komma tillbaka och att han ska förvandla. Om det nu blir ett tusenårsrike eller om det blir en förvandling direkt, det där de tvistade lärde. Men jag ville ha med den noten eftersom det hade att göra just det här med hans uppståndelse och hans intronisation. Herre, vi tackar dig för den här stunden och för att du låter oss förstå på ett allt tydligare sätt vem du är. Herre, vi är så tacksamma att vi har fått lära känna dig. Vi ger våra liv till dig. Och vi vill vara tillsammans hos dig. Stå till ditt förfogande. Vi vill att vi tillsammans ska få vara den kropp inom vilken du verkar också fortsättningsvis. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden över Apostlagärningen. Det var del 10 vi hörde. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändning från Radio MF. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat på Värnamo församlings närradio och jag är producent och tekniker.